Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Temat för 16:e söndagen efter trefaldighet är, som vi hörde, frigjorda från träldomen under förgängelsen. Vi ska i vår predikan idag stanna en stund inför Johannes evangeliums 11:e kapitel, verserna 21-45, som vi läser i Jesu namn. Marta sa det till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade: var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sade judarna: se hur han älskade honom. Men några bland dem sade: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade: ta bort stenen. Den dödes syster Marta sade till honom: Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sade till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. Där han hade sagt det ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: befria honom och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi ska idag stanna inför några saker i den här texten, men vi ska först se lite på det som Johannes skriver före vår text. Johannes berättar om att Jesu vän och Marta och Marias bror Lazarus hade dött. Tidigare hade Jesus av systrarna i Betania fått budet att deras bror var sjuk. Jesus sände då bud tillbaka där han sade: denna sjukdom ska inte sluta med döden. Eller som ni kanske känner igen från tidigare översättningar: denna sjukdom är inte till döds. Den är till Guds ära, så att Guds son blir förhärligad genom den. Det berättas vidare att han stannade ytterligare 2 dagar där han befann sig, troligtvis i Ainon på andra sidan Jordan, innan han sade till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judeen. Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka upp honom. Lärjungarna sade till Jesus: Herre, sover han så blir han frisk. De trodde alltså att Jesus talade om att sova i den vanliga bemärkelsen. Så Jesus fick förtydliga sig. Lazarus är död. När de kommer fram till Betania möts de av Marta som förebråd Jesus för hans dröjsmål. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Man kan ana en viss besvikelse i Martas ord. Den erkänt store läkaren, Jesus av Nazaret, bryr sig om att komma först när patienten har varit död i 4 dagar. Jesus säger då, din bror ska uppstå. Och Marta avger en underbar trosbekännelse. Jesus hade sagt, din bror ska uppstå, och Marta säger nu samma sak. Jag vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Låt oss stanna en stund inför detta och inför det ord som Jesus i det följande säger. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Ja, tror vi detta? Eller som Marta säger, vet vi detta? Marta säger att hon vet att Lazarus ska uppstå på den yttersta dagen. Det är inte så att vetenskapen har monopol på vetande. Medan vi kristna skulle vara hemfallna åt ogrundade trosföreställningar som antingen kan vara sanna eller också inte. Marta hade blivit undervisad av Jesus om såväl uppståndelsen som andra trossanningar. Och hon kan helt trosvisst säga att hon vet att uppståndelsen kommer att äga rum. I vår tid är denna övertygelse långt ifrån allmän och inte heller i den yttre kristenheten tror gemene man på kroppens uppståndelse. Guds fiender vill gärna se att allt bara är slut när vi dör. Och är det inte slut så erbjuder till exempel de österländska religionerna en light-version av läran om den dubbla utgången genom att tala om återfödelse. Det är väl i alla fall trevligare att tro på en återfödelse till hund om inte annat än att oroa sig för helvetets plågor. Men för Herrens vänner är tron på kroppens uppståndelse förenat med en obeskrivlig glädje. Den för med sig ett hopp om att vi ska få återse våra kära som har lämnat jordelivet före oss. Den för med sig hoppet om att vi ska uppstå till en tillvaro där våra kroppar ska vara oförgängliga, utan skröpligheter och brister. Men framförallt för det med sig tron, hoppet om att vi ansikte mot ansikte ska få se vår Gud och frälsare Jesus Kristus och för evigt vara hos honom. Vad menar Jesus med att säga att den som tror på honom ska leva om han än dör? Och att var och en som lever och tror på honom aldrig någonsin ska dö. Vi ska ha i minnet att död i bibliskt språkbruk kan definieras som en skilsmässa och närmare bestämt från Guds välsignelser. Man brukar indela Guds välsignelser i 3 kategorier. Vi har timliga välsignelser, andliga och eviga välsignelser. När Jesus säger att den som tror på honom ska leva om han än dör, så avser han att även om en troende människa skiljs från Guds timliga välsignelser, där hon dör lekamligen, så skiljs hon inte från de andliga och eviga välsignelserna. På samma sätt ska den som lever och tror på Kristus aldrig skiljas från Guds andliga och eviga välsignelser. Vilka är dessa välsignelser kan vi fråga? De timliga välsignelserna kan vara hus och hem, hälsa, maka och barn och goda grannar som Luther ofta talar om. De andliga välsignelserna, syndernas förlåtelse, Guds vänskap och hjärtas inre frid. Och de eviga välsignelserna är egentligen detsamma som de andliga, men i en högre grad. Här lever vi ju i tro, medan vi senare ska få se det som vi här och nu tror på. Och längtar efter, det vill säga att få stå inför Guds tron och lovsjunga honom i evigheternas evigheter. Den som genom tron klamrar sig fast vid frälsaren kan aldrig skiljas från denna välsignelse. Vi ska nu gå vidare med vår text. Vi läser lite senare att även den andra systern, Maria, kommer med samma förebråelse till Jesus som Marta nyss hade uttalat. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Det står vidare, när Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd. Vad exakt som gjorde Jesus så upprörd är svårt att säga. Troligen kände han medlidande med det sörjande och samtidigt vrede över djävulen som fört synd och död in i världen. Men Jesus sällade sig också till det sörjande. Också han grät. Och judarna sade, se hur han älskade honom. Jesus är ingen känslokal härskargud, för vilken det inte är så noga om en människa dör när det ändå finns så många. En gång grät Jesus också över det otrogna Jerusalem, som inte visste vad som ger verklig frid och som gick mot sin undergång. Men när det i vår text talas om att Jesus grät, så har vi skäl att tro att det är andra känslor han bär på än den gången och det är andra tårar han fäller. För en kär vän hade dött, den avlidens familj och vänner hade drabbats av stor sorg, och denna sorg ville Jesus dela. Han sörjer sin väns bortgång. Det gör honom ont att också hans vänner måste drabbas av syndens konsekvenser och således dö. Hur månne Jesus ställer sig till den sorg vi drabbas av? Och hur ställer han sig till att vi en dag ska skiljas från den här världen? Ja, vi får vara säkra på att Jesus också vill dela vår sorg. Han undervisade sina lärjungar om att de ska förtrösta på Gud, eftersom han har omsorg om oss. Och vilken omsorg skulle det vara om han skulle lämna oss när vi har det som svårast? Om han skulle vända sig bort när vårt hjärta håller på att brista vid en närståendes grav? Nej, Gud vill stå vid vår sida i vår sorg. Och han har gett oss ett särskilt ord i Bibeln för detta ändamål. Hör vad han säger i 1 Thessalonikerbrevets 4:e kapitel. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Hur ställer sig då Gud till att hans troende vänner dör och lämnar jordelivet? Svaret på den frågan hittar vi i Psaltarpsalmen 116, vers 15. Där det heter, dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. Kära vänner, det är ingen liten sak i Guds himmel när en kristen människa får hembud. Bibeln säger att Gud sänder sina änglar för att föra själen till Abrahams sköte. Detta ska vi ha i minnet när vi ligger på vårt yttersta. Vi är inte ens då utelämnade åt våra egna ansträngningar att nå fram till Gud. Som om själen skulle frigöras från kroppen och vi får själv leta oss fram, sväva runt i rymden. Nej, på den allsmäktiges bud går hans änglar ut och de når helt säkert fram till oss. Tryggt och säkert förs vår själ till paradiset. Där får den tröst från de sorger som vandringen här nere på jorden förde med sig. Gud själv har lovat att torka bort alla tårar från våra ögon. I himlen får själen vänta på uppståndelsen på den yttersta dagen, där den återförenas med kroppen som vilar i graven. Och det är detta som vi ska ägna slutdelen av vår predikan åt. Så låt oss gå tillbaka till vår text än en gång. Det berättas i det följande om hur Jesus gick till graven och befallde att man skulle ta bort stenen från öppningen. Marta reagerar och säger: Herre, han luktar redan. Hon grips av tvivel när hon tänker på att hennes brors kropp ska exponeras. Han luktar redan. Det finns ingenting att göra av detta längre. Hur tänker vi när vi står vid någon anhörigs kista? När vi ser den förgängliga kroppen som ligger där och som snart ska läggas i jorden och brytas ned? Är det då lätt att tro att denna kropp ska stå upp igen på den yttersta dagen, när Guds son kallar till dom? Vissa människors kroppar har redan vilat i mullen i flera tusen år. Vi kan tänka på Noa, Abraham och till exempel Adam. Och maskar och andra nedbrytare har gjort sitt arbete med deras kvarlevor. Så att skulle vi öppna graven, så skulle vi troligtvis inte se något där som tyder på att en människa vilar där. Allt som vi ser är bara stoft. Men för Gud är det inte så. Han ser det som vi inte ser. Han ser oss fortfarande när vi vilar i våra gravar. Vi kan läsa i Daniels bok i det sista kapitlet att de många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Alltså det finns någon där. Det finns någon som sover i mullen. I Johannes evangeliums femte kapitel ser vi samma sak. Det står: förvåna er inte över detta. Ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. De som vilar i gravarna. Kan det syfta på själen? Det skulle vara enklare att förstå en kroppen som har blivit till intet gjord av maskar och kanske också har brunnit upp. Men själen har ju förts av änglar till Abrahams sköte, medan kroppen har lagts till vila i graven och blivit stoft. Vi kan tänka på orden: av jord är du kommen, och jord ska du återvarda. Herren Jesus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Mitt i vår förgängliga tillvaro här på jorden är tron på kroppens uppståndelse en ovärdelig tröst. Vad som händer våra kroppar, så vet Gud var den finns. Om vi blir uppätna av rovdjur, drunknar och försvinner i havens djup, eller sprängs i bitar, eller om man lemlästar oss och bränner upp oss, våra kroppar, och strör ut askan i en flod, som man gjorde med vissa martyrer under fornkyrkans tid, för att förlöjliga deras enkla tro på kroppens uppståndelse, så kommer Gud att samla ihop varje beståndsdel av vår kropp och låta oss uppstå igen. Vår grav kommer att vara lika tom på den yttersta dagen som Kristi grav var på den tredje dagen. Han uppstod som förstlingen av de insomnade, och på samma sätt kommer också vi andra att uppstå. Våra kroppar kommer då inte längre att vara bräckliga och sjuka, utan förhärligade, friska och starka. Ingen behöver då öppna vår kista så att vi ska slippa ut, eller gräva upp oss så att vi kan komma ut ur våra gravar. Kristus behövde inte heller någon hjälp att komma ut ur sin grav. Nej, när Jesus ropar: kom ut, precis som han ropar åt Lazarus i vår text, då sker förvandlingen. Då blir det döda levande. Vänner, är det inte gott att leva och verka här på jorden en liten tid och veta att man snart får vila från jordens möda och sorger? Vi läggs att sova en liten tid för att sedan uppväckas av vår brudgum när lammets bröllop ska firas. Det som i Törnrosa-sagan, fast mycket bättre. Där levde prins och prinsessa lyckliga i alla sina dagar. Men för lammet och hans hustru, den kristna församlingen, kommer lyckan att bestå i evighet, Ingen synd kan då längre förstöra lyckan. Uppståndelsen är ingen saga, likt en rosa. Det är ingen tanke som vuxit fram någon gång i kyrkans historia. Nej, liksom Marta vet vi att den kommer att inträffa. Sänd, Herre, dina änglar ut, att själen, när min kamp är slut, av dem i vård blir tagen. Låt kroppen lagd i jorden ned få vila där i ro och fred fram till den sista dagen. Väck då från döden åter mig, låt mina ögon skåda dig i salig fröjd, o du Guds son, min frälsare, min nådetron. O Jesus Krist, ack bön hör mig, så får jag evigt prisa dig. Amen.